En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men när man går över till bronsålder, då syns någon sorts tekniskt skift. Man har lärt sig det här med tenn och koppar och legeringar och att gjuta. Men hur adekvat är egentligen den termen? Var det här en metall som gjorde skillnad? Satte man igång och plöja åkrar med bronsbillar och tillverka bronsredskap? Alltså det här är ju en dyr metall.
Ja, det är ju mer som att det är vackert att se på.
Glänsande, aristokratiskt. Jag tror att det säger mer om social skiktning, uppkomsten av skillnader i samhället, status, maktsymbolik än det säger om hur man egentligen levde. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison. Jag är professor i historia vid Lunds universitet. Författare, konsult och mycket, mycket annat. Och mitt emot mig sitter
Katarina Harrison Lindberg som är gift med Dick och också ägnar sitt liv åt historia. Och idag så har vi kommit till bronsåldern, Dick.
Sverige, the highlights. Om man nu vill ge sig ut på vägarna och se svensk bronsålder, vart ska man bege sig och vad ska man förvänta sig att kunna hitta?
Vad har dina tidigaste minnen från bronsåldern i Sverige?
Mitt tidigaste minne i Sverige vad gäller bronsålder är identiskt med många, många andra skånska skolbarns erfarenheter, nämligen Kiviksgraven. Breda rör som den också heter, eller något oegentligt kungagraven utanför Kivik. För dit blev man bussad när man gick på mellanstadiet. Det var på den tiden svensk skola hade en rejäl budget så att barn fick sätta sig i skola på en endagsutflykt med picknick. Och så kördes man runt och då fick man se ett antal på förhand väldigt lätt uträkningsbara platser som Glimmingehus, Alestenar, Ingnaberga grotten utanför Hässleholm och naturligtvis Kiviksgraven. Och sen avslutades det här vid Stens huvud. Och jag glömmer aldrig när jag såg Kiviksgraven första gången. Jag tror att jag drog dit mina föräldrar efteråt. För de var inte uppvuxna i landskapet. Pappa kom från Halland och mamma från Småland och de hade bott i Stockholm länge. Så det här var ingenting som ingick i allmänbildningen i hemmet.
Du drog dit mig också.
Jag vet, för det här är imponerande idag. Och då är det ingenting mot vad det var en gång i tiden. Kiviksgraven, som vi då kallar den, det ligger då förstås vid Kivik, inte långt från musteriet och Stens huvuds nationalpark. Och det är det största runda gravröset i Sverige och utan tvekan ett fornminne i en klass för sig från bronsåldern. Från början var det ännu mer imponerande. Men efter att under århundraden har tjänstgjort som stenbrott är det idag endast 3,5 meter högt. Det får alltså lägga till några meter för att tänka det från början. Diametern är 75 meter vilket är oerhört imponerande jämfört med hur stora de här stenrösterna brukar vara. Och detta räcker för att imponera på en besökare. Lägger man dessutom till åldern, det är 1300 före Kristus, det är alltså Tutankhamons tid. Det är äldre än Ramses den andra, det är nya riket i Egypten, det är när assyrier och hettiter härskar i främre orienten. Då byggde vi det här, då är det nästan som att vi kvalar in i gänget. Men när man sen dessutom går in i det, för det kan man, inne i gravkammaren så ser man då att det är verkligen en oerhört påkostad spännande gravmiljö med en 3 meter lång stenkista. Och de här olika stenarna, 10 stenhällar, de har man prytt med bizarra, märkliga bilder, fantasieggande bilder av yxor, djur, skepp och människor. Allra mest fantasieggande är en bild av en procession människor i märkliga kläder. Och processionen, det kan man se att det är. I övrigt vet vi inte hur vi ska tolka bilderna. Och det här trodde man ju då var en kungagrav. Det står det på en skylt där, kungagraven, för vem skulle annars ligga där om inte kungen? Döm sen om allas förvåning när man i modern tid kan göra analyser av benen man har hittat och hittar att det är minst 8 personer från olika generationer som har gravlagts. Man har alltså kunnat gå in och lägga dem där i olika tillfällen. 6 av de här gravlagda var tonåringar, mellan 13 och 17 år gamla. En var troligen något yngre och den äldsta var i 25-30 års åldern. Så det här används under lång tid, mycket lång tid. Uppenbarligen utgjort ett rituellt centrum eller maktcentrum för Österlen. Och där har man då begravt tonåringar. Och ingen vet varför. Om det är rituella gravoffer eller om det är unga prinsar eller unga kungar. Jag har inte en aning.
Det här gör ju verkligen att man undrar.
Ja.
För jag tänker, var är deras föräldrar?
Jag vet.
Undrar man
var ligger de? Var bodde de? Sen så måste man lägga in en liten varning. När du kommer dit idag, det första du ser, det är gången rakt igenom röset in i gravkammaren. Den är fake. 1930-tals fake. En passage man anlägger efter tankar på hur det skulle ha kunnat se ut med stor väldig portal. Och här är spöka Mykene och Tiryns utgrävningar i Medelhavet. Man vill ha det på ett visst
sätt. Det är ju väldigt häftigt faktiskt. Och det får man väl ändå säga att även om den här ingången är fake, så den fyller ju faktiskt en funktion, för att det här är mig veterligen det enda röset i Sverige som man kan komma in i och se hur det ser ut.
Du kan krypa in i vissa, men det vill du inte. Du har utanför Barsebäck, alltså vid gamla kärnkraftverket, inte långt ifrån i Skåne. Det kan du krypa in i ett sånt här gammalt gravrös.
Men är det ett röse du kan krypa in i? Jag trodde att det var en gånggrift.
Ja, det är det. Det har du rätt i. Det är en gånggrift. Sådana kan man komma in i. Rösen kan man inte komma in i annars. Och det är faktiskt spännande. Det stämmer. I stand corrected.
Ja, för rösen är ju, för den som ännu inte har förstått det då, så är ju ett röse en stenhög.
Precis.
Med mer eller mindre runda stenbumlingar som ligger liksom travade i en rund kulle.
Ja, de finns lite här, ja. Uggade rojer på Gotland, ja. Till exempel.
Det finns jättemånga rösen på Gotland. Det finns gott någon på Öland.
Om du har någon favorit där på Öland som du pratar om ibland. Blå rör.
Ja, blå rör är också ett sånt här stort anslående röse som inte, det ligger inte särskilt långt ifrån Ölandsbron om man tänker sig att man åker
norrut.
Norrut. Om man tänker sig, man vill åka till norrut helt enkelt. Så när man kommer i höjd med, ja, nästan fram vid Köpingsvik tror jag, så finns det en skylt ner mot havet. Så kan man köra ner där och se det här.
Och sen pratar du en del på E22. Du sitter ju på E22.
Ja, jag reser en hel del ut med E22 och en del av dem är till och med synliga från vägen. Det är i trakten av Ronneby så åker man förbi. De ligger väldigt, väldigt anslående alldeles vid vägen. Så att man ser dem ju faktiskt i landskapet. Man ska inte blanda ihop dem med odlingsrösen, för det är ju också ganska vanligt, framförallt i Småland, att man har samlat sten ute på åkrarna och slängt upp dem och gjort rösen av dem. Men det är ju inga gravar, utan det är ju bara för att man vill få undan stenen från den odlingsbara marken. Men och de är ju ofta kanske lite stökigare också än vad ett gravröse är.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Alltså, rösen kan man titta på. Klättra inte upp på dem, plocka inte bort stenar från dem, men imponeras av att det här är bronsåldersmänniskornas sätt att markera viktiga människors sista viloplatser. Och antagligen har de även fungerat som landmärken. Det är ingen slump att många ligger vid kusten. Alltså Kiviksgraven ligger precis inte långt från vad som då var Östersjöns kust. Så de kan man se från svensk bronsålder om man blir imponerad. Men det finns ju mer, och det stora bronsålderslandskapet i Sverige, det är ett som svenska förhandlarna krigade till sig med både vapen och argument i Roskilde 1600 och det halvpris 1658 Bohuslän. Och där åker man ju inte för att titta på rösen i första hand, utan för att titta på hällristningar.
Ja, där finns det ju hur mycket hällristningar som helst, och då är det inte, vi har ju tidigare talat om hällristningar från stenåldern i Nämforsen, men det här är inte stenålder, utan nu är det bronsålder.
Mm. Och Tanum står då en klass för sig. Det anser man i hela världen. Det är med på UNESCOs världsarvslista sedan 1994, och det är för att det finns så fantastiskt många spektakulära hällristningar. Då bör man betänka när man åker dit idag, och gör det om ni inte har varit där, att nu åker ni till ett skogsområde en bra bit från kusten. Men när de här knackningarna tillkom, då var Tanumsområdet en skärgård. Hällarna låg i vattenbrynet. Idag är de 25-30 meter över havet och ni ser inget hav någonstans. Men föreställ er att det här är skärgård med vatten överallt. När man knackar dem har man vatten några meter bort. Då får man en uppfattning av hur det här har tett sig en gång i tiden.
Och det får ju lite betydelse också, för att det är så himla mycket skepp.
Ja, fullt av skepp, vilket man då lätt kan tänka sig in var något som man hade i väldigt, väldigt färskt minne och umgicks med till vardags. Nu ska man lägga till att det finns ett problem idag, och det är att det här är utsatt för miljöförstöring. Det är inte bara det att miljön ser annorlunda ut, havet är väck. Det är mitt i en skog. Det är också så att vi har avgaser, försurning, och det här tar hårt på hällarna. Många av dem kan man inte se, för man lägger över dem för att rädda dem. Det gäller att dokumentera och skydda dem här för framtiden. Så det vi kan se idag bör vi ta vara på. Men det är mycket.
Ja, det är jättemycket. Det är ungefär 265 platser som man har hittat i trakten av Tanum. Och där finns det sammanlagt ungefär 6 000 inknackade figurer, nästan 10 000 skålgropar. Så skålgropar, det pratade vi om i förra avsnittet. Vi beskrev dem. Det är som runda fördjupningar i hällen som vi inte riktigt vet vad man har haft dem till egentligen. Vi vet ju överhuvudtaget inte vad man har haft de här ristningarna till. Om det har varit liksom för något religiöst, eller om det har varit för att man vill dokumentera sin historia eller förflutna eller minnas viktiga händelser eller vad det kan vara. Vi vet ju egentligen inte riktigt varför man har gjort det här. Men
man har gjort allt möjligt.
Det är ju allt skepp, möjligt. Människor. Det finns skepp, människor, djur, hjortar, oxar. Det finns kors. Alltså julkors.
Alltså seklar med kors.
Ja, som man tänker sig en fälg. Om vi säger så då. Fotsulor, handflator, slädar, vapen och rena fantasigrejer, saker som vi inte riktigt kan förstå vad det är. Och vissa kombinationer som man ser att det händer saker här. Det kan vara människor som blåser i lurar.
Sådana stora bronsålderslurar som man har på Nationalmuseet i Köpenhamn.
Ja, sådana jättesnygga saker. Det kan vara att man jagar eller strider eller bara arbetar på någon åker, att man plöjer. Det finns allt.
Ibland
i princip
är det så stora sammanhängande kompositioner, Fossum framförallt, där man kan se att det här måste ha gjorts i ett sammanhang. En knackare eller ett knackarteam har suttit där och byggt upp en hel scen. I andra fall så kan man se att man troligen har återvänt under hundratals år och knackat fram massor av figurer på en och samma hall. Hell, menar jag förstås. Och så finns det ju då en del scener, scenarier som ser helt sjuka ut, som bara skriker efter en fantasifull förklaring, som den i Litzleby. Spjutguden, som man kallar den.
Ja, alltså spjutguden, det är ju en liten speciell grej. Den är alltså, den är större än alla andra. Den finns ju tillsammans med en massa andra ristningar, men just den här figuren, den är då 2,25 meter hög, så den är ju större än en människa. Och betydligt större än allt annat runt omkring som är ditristat.
Ja, det är 120 föremål runt omkring,
ja,
den. Och så den,
men de är ju...
Ja,
precis. Allt runt omkring är så här normal ristningsstorlek, om vi säger så. Och så kommer den här jättemannen som verkligen är som en jätte i sammanhanget. Så han dominerar ju fullständigt de här andra figurerna. Och han har ett pyttelitet huvud, men han har väldigt stora vader. Han har naturligtvis en jättestor penis. Det har de gärna, de här figurerna. Och
håller han ett spjut då?
Och så håller han ett spjut. Det är därför han heter spjutguden.
Och då tänker sig vän av ordning som inte kan kronologi att det här måste ju vara den spjutbeväpnade enögde asen själv. Visst är det här Oden? Frågar jag då min fru som är expert på nordisk mytologi.
Nej, och jag tror inte alls det faktiskt. En gubbe med spjut, även om han är jättestor, behöver inte vara Oden. Även andra figurer har gått omkring med spjut genom
men
historien.
Jag har hört religionshistoriker säga det, att det här är säkert föregångare till Oden. Ja, helt självsäkert, det är klart i Oden.
Ja, nej, men jag kan, alltså jag tycker det är en väldig övertolkning. Han må vara stor, men det finns ju ingenting i beskrivningen av Oden som säger att han är 8 gånger större än alla andra människor. Så är det ju inte. Och dessutom, Oden ska ju sakna ett öga, och det gör ju inte den här lillhuvade mannen. Så nej, det är bara en väldigt stor gubbe med spjut. Och Oden och springer inte omkring, nej, med världens största snopp heller. Så att jag vet inte var man får det där Oden ifrån.
Man vill så gärna sätta ett namn på den här figuren, för den är så väldigt stor. Oden dyker ju, så vitt vi vet, upp, om du ska tala religionshistoria, ganska sent.
Ja.
Nu snackar vi senare delen av järnåldern, efter att andra asagudar har varit större. Och de här ristningarna, det är något millennium tidigare.
Ja, precis.
Det är bronsålder.
Så att, nej, jag tror att man tar i, jag vet inte om de är allvarliga heller när de säger Oden. Det är väl bara att de ger, precis som man vill gärna ge figurer namn. Hallonflickan, vi kallar honom Oden.
Alltså det är faktiskt seriöst. Folk har mejlat till mig och sagt att det är klart att det här är Oden och han har funnits på riktigt. Sådana människor finns. Man vill tolka in om man har för lite grundkunskaper, och då blir det lätt så att det är klart det är Oden. Man kallar honom spjutguden som någon sorts kompromiss i sammanhanget. Det intressanta är ju att han har alltså knackats in över skepp. Man har alltså lagt in honom där ganska sent i sammanhanget, för han har betytt någonting så att man har vandaliserat de andra ristningarna.
Men det kan ju lika gärna betyda att det här området med... Ja, har blivit kanske invaderat av...
Det kan vara grannhövdingen.
Det kan vara grannhövdingen... Allan som kommer dit och talar om att nej, nu är det jag som bestämmer här.
Ja, med mitt stora spjut och min stora manslem. Kommer ja, att passa
in. Hugg in mig här nu över era töntiga skepp, för nu är det jag som bestämmer.
Alltså, ni märker ju vilka roliga hypoteser och spännande samtal man får. Man konfronterar sådana här fornminnen där vi inte har något facit. Den här spjutguden har vi skrivit om ganska mycket, just för att det vittnar lika mycket om hur människors frenetiska fåfänga försök att tolka bilder som det vittnar om vad bilden egentligen är för något.
För nu har vi ju egentligen halkat tillbaka till den här tiden. Vi pratade ju om skriftspråket och hur det uppkom i tidigare avsnitt. Nu har vi ju halkat tillbaka i en situation där det finns inget skriftspråk. Vi är faktiskt utlämnade åt de här bilderna och måste tolka dem utifrån deras premisser, och det är faktiskt svårt. och göra det.
Ganska kul. Jag menar, väldigt roligt. Åk till Tanum och gå runt. Man kan gå snitslade banor bland alla de här hällristningshällarna. Och det finns allt möjligt. Det är snuskigast möjliga samlagsscener, det är stora väldiga båtbilder, du har spjutguden, du har massa olika djur, fotsulor. Att gå någon sorts hällristningssafari i Tanum, det är ett billigt, enkelt och lärorikt nöje. Men du vet inte vad det är du tittar
Nej,
på.
Men det finns liksom inga skriftliga belägg som tyder på att människor på den här tiden trodde på Oden.
Nej, vi kan lägga det till handlingarna. Ja, nu kommer vi få elaka mejl som protesterar mot detta, med det vi varnar vid. Nu är det ju så att det finns fler ställen än Tanum med hällristningar, om man nu är bilburen och har sommaren för sig.
Ja, alltså ett av mina favoritlandskap, och nu kanske du blir förvånad, men det är faktiskt Dalsland.
Ja, jag har skrivit en bok om Dalsland.
Ja, du har skrivit en bok om Dalsland, landskap. Men vi har varit väldigt mycket i Dalsland, du och jag. Och
du var där redan när du var någon månad gammal.
Ja, mina föräldrar åkte på bröllopsresa till Dalsland. Jag vet inte riktigt hur de tänkte då, men det är ett väldigt bra ställe att åka till. Det finns, dels är det ett litet landskap, så man hinner se det ordentligt. Och det har allt. Det har jättefina badsjöar. Jag har helt underbara, djupa skogar och liksom irra omkring i.
Nationalparken som ligger vid norska gränsen är ju en pärla.
Ja,
nästan ingen hittar dit.
Det finns liksom hur mycket natur, vacker, fin natur som helst. Och så finns det ju såna här liksom kulturella sevärdheter också, som liksom Hoveruds akvedukten och sådana saker.
Glöm inte Dalaborgs fästning som brändes upp under Engelbrektsfejden.
Ja, så men ni hör. Dalsland är egentligen, om Sverige bara var ett landskap, så skulle Sverige vara Dalsland.
Nu vet jag att du tänker på en speciell liten sjö som heter Råvapen.
Ja, det gör
jag.
En
liten plats, Högsbygden Tisselskog.
Ja, där finns det ett hällristningsområde som är, som jag skulle säga, det ligger vackrare än något annat hällristningsområde i världen, ja, drar jag till mig nu.
Det är ett naturreservat, ja, det är vackert.
Det är så otroligt fint. Det är lite knöligt att komma dit, för man måste hitta lite. Men när man väl har parkerat bilen och så kommer man ut. Och så kommer man ut på den här helt gudomliga blommande fältet. Som här och där bryts då av att det finns de här hällristningshällarna som sticker i dagen.
50-tal.
Och sen så har man utsikt ner mot den här sjön, Råvarpen. Alltså det, jag menar, det blir inte vackrare än så. Det är, man skulle kunna sätta sin stol där den dagen man ska dö och sitta där och dö, skulle jag säga, för att det är så fint.
Och precis som i fallet med Tanum så är det här landhöjning och sjösänkning som har spelat in. Så det här låg från början ännu närmare Råvapen än vad det gör idag.
Och det går att bada i sjön, ska vi säga också. Ja, så har man med sig badkläder så gör man det.
Lite småknöligt, men vi har gjort det ett par gånger.
Nej, det är inte småknöligt.
Ja, lite är det väl. Det är ju inte sandstrand. Vi får balansera lite på sten. Och
det, det vet jag inte.
Ja, jag tyckte det var lite småknöligt. Men alltså, innan du badar, om du nu gör det, stanna och titta på hällarna. Du har processionshällen, krigarhällen, en 20 meter lång ormvindlingshäll. Och här kan du se människor och farkoster och besynnerliga våglinjer. Och processionshällen ser du dessutom en voltigör. Alltså en kille som, eller en kvinna, könet kan inte bestämma, som gör en baklänges volt över ett skepp.
Ja.
Som ser väldigt, väldigt märklig ut. Och det här är då i ett sammanhang så att folk har återkommit och ristat in allt det här utan, och nu återkommer vi till det här igen, utan att vi har en aning om vad det här egentligen syftar till. Mer än att det här är något som var väldigt viktigt för folk på den tiden, bronsåldern.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Nu har vi pratat om rösen och hällristningar. Det är ju kanske det man tänker på framför allt när man hör talas om...
Vi har undvikit mitt lokala gamla träsk. Från barn.
Ja, vi har undvikit ditt lokala gamla träsk.
Men som jag måste nämna.
Ja, låt oss nu dyka ner i det. För här lekte du när du var i formbar ålder.
Jag har bronsåldern som uppväxtmiljö utan att veta om det. Vi bodde på Tenjutavägen i Staffanstorp. Det ligger mitt emellan Lund och Malmö. Dit flyttade 1970 när pappa var med jobbet i Stockholm och fick jobb i Malmö. Och Tenjutavägen, det ligger inte långt från reningsverket i norra delen av Staffanstorps tätort. 50 meter norrut utbredde sig träsket. Det finns kvar idag, men magin är mördad av kommunen som har byggt cykelbanor, gjort motionsleder och satt upp taggtråd och annat.
Man kan inte ge sig ut i träsket och leka
längre. Men på 70-talet då var det kallt, det var vintrigt i Skåne också. Det var snö och is på träsket och då kunde man som pojk inte låta bli att leka Shackleton, Amundsen eller Scott och dra sig fram på polarvidderna mitt i träsket. Och det här formade min uppfattning av vad vildmark och äventyr var för någonting.
Du sa att det heter Gullåkramosse, va?
Gullåkramosse kallas det här. Nej, det sa jag inte, men det heter det. Alltså Gullåkra är namnet på en by i närheten. En av Sveriges få oskiftade byar som under en kort tid på 1800-talet även var en kurort. Mossen ligger dock kvar i olika skick beroende på hur mycket lantbruket har fått utbreda sig. Och där lekte alltså jag när jag var liten och visste inte om att det här var en gammal offermosse från bronsålder. För det är precis vad det är. Och där har man också hittat några av Sveriges viktigaste offerfynd. De här bronsålderslurarna som danskarna är så kända för och som de har på sitt nationalmuseum i Köpenhamn. Sådana är mycket ovanliga utanför Danmark, men här har man hittat en sådan. Liksom man har hittat en stor sån här halsring från tidig järnålder. Och det här är två prestigeföremål. Sånt tappar man inte i en mosse. Utan det deponeras i samband med ritualer och ceremonier. Så mycket kan vi vara säkra på. Och det här har då pågått i hundratals och tusentals år. Att man har använt det här som bygdens heliga plats. Där vattnet möter landet. Där båda sfärerna kan gå samman, där det gudomliga och det mänskliga kan mötas. Och ska man då tänka bronsålder, vi vill inte bara ut och titta i naturen, vi kan gå till museer också. Då är den här typen av fynd från träsk och mossar något av det mest spektakulära man kan titta på.
Något av det häftigaste som vi har varit och sett, tycker jag, det är de här sköldarna från Fröslunda.
Ja, då är vi i Skara, Västergötlands museum. Alltså åka tillbaka till trakten av Ekonavallen.
Ja, precis. Det kan man ta på samma resa.
Förra poddavsnittet.
Där kan man gå och titta på domkyrkan också. Den är jättefin.
Ja, då är vi inne i medeltiden. Ja. Den är verkligen fin.
Men om man nu ändå ska göra en historieresa.
Ombyggd av Helgo Zettervall på 1800-talet, förvisso, men ändå. Mycket att se i Västergötland, men missa inte museet. Fröslunda sköldarna. Som man inte har känt till så jättelänge.
Nej, alltså saker och ting kommer ju dagen när man arbetar ute. Det här hittades alltså i november 1985.
Ja, jag minns när det här hände.
Du minns det här, ja, det gör inte jag. Jag var inte så himla gammal då, men jag minns det inte. Men det var en lantbrukare, Bert Ivarsson, som han bodde på Fröslunda gård. Det ligger nordväst om Lidköping.
Alltså den här Kollands halvö när man ska upp till Läckö slott, som också är väldigt värt att titta på.
När man nu ändå är där.
Precis.
Så men han skulle ut och plöja och helt plötsligt så får han upp de här gröna plåtarna ur marken.
Det är gammal utdikad sankmark ska vi säga, så det var ett mosse tidigare. Den.
Och det visar sig ju då att vad han har hittat här, det är de här bronsålderssköldarna som idag går att titta på museet. Han kontaktade ju experter så att...
Och sen fick han problem för de sa att här får du inte plöja vidare.
Nej, precis. Så kan det gå.
En utgrävningsplats numera. Du får ligga i träda.
Man hittade 16 sköldar med en diameter på cirka 60 centimeter.
Stora grejer.
Alltså. Ja, de är ganska stora. Och vissa av dem var ganska välbevarade. Medan andra hade väl liksom ändå sönderfallit ganska ordentligt. Så det är ändå ett imponerande fynd alltså.
Och man kan dessutom länka dem till ett känt fyndkulturkomplex nere i Centraleuropa. Den så kallade Hallstattkulturen. Hallstatt ligger i Österrike. Och den här kulturen den blomstrade vid Donau, över Ren, över Rån, alltså mitt i västra Mellaneuropa och utgör någon sorts brygga mellan brons och järnålder. Den utmynnar sen i en mycket, mycket känd kultur som heter latänkulturen och som vi förknippar med kelterna. Så det är en väldigt formativ fas i europeisk kulturhistoria.
Det här är alltså sen bronsålder?
Sen bronsålder. Ja. Och det är alltså inga svenska grejer det här. Utan det här är
dyra importprodukter?
Mycket har varit dyra lyximportprodukter som har hamnat i norra Västergötland. Hallstattkulturen, det är alltså hövdingadömen som håller på att bli riken. Befästa borganläggningar, rika kammargravar. Uppenbarligen med härskare som har haft kontakter i Västergötland. Eller tvärtom. Och vi vet ju inte när, men alltså 800 före Kristus till 600 före Kristus. Alltså långt innan vi börjar skriva med runor. Ungefär samtidigt som Homeros skriver Iliaden och Odysseen. Har de här skölderna alltså kommit upp till Kollands halvö för att sen deponera sig i den här mossen. Och då ska man lägga till att vi har ytterst få sådana här fynd i Sverige. Man hade hittat en på 1800-talet i Halland tidigare. Så frågan är, varför gör man sig omaket och plocka upp de här lyxprylarna från Österrike eller södra Tyskland till Kolland och sen dumpa dem i en mosse?
Ja, sånt är ju nästan omöjligt att veta. Det som också är intressant är att man hittade de låg väldigt, väldigt samlade. De var ju då 16 stycken, men allihopa hittades på ett område som bara var liksom 4 kvadratmeter stort.
Nästan som man har som ett lager mitt i mossen, men det kan det ju inte ha varit.
Det är bara som en liten kläkammare, alltså. Det är en liten skrubb bara ju.
Och då låg det här under vattenytan. Det är alltså utdikad sankmark idag, men det här har man alltså lagt under vattenytan. Antagligen i en stor grupp, eftersom det här var sådana lyxiga föremål, så har man alltså rituellt sänkt det här. Det är väl enda rimliga tanken. Man kan ju inte ha gömt dem där.
Nej, det är ju ett oländigt ställe att gömma på. Om man gömmer grejer så är det ju mer normalt att man gräver ner det i sådana fall så att det ska vara lite lättare att få upp det sen.
Mm. Och man kan lägga till att de är vackert utsirade, utformade också med mönster, utåtsvällda lister, cirklar, bucklor av olika storlekar. Man har kunnat hålla dem i ett handtag på baksidan, men det här är ju för lyxigt för att användas i strid. Att det är ingen som använder sånt, utan det här
det är praktföremål
som man visar upp. Dessutom är de tunna. Om du hade tagit dem i strid hade man slå sönder dem direkt. Så det är bara lyxprylar som man visar upp. Tillverkats antagligen för att användas under ceremonier. Och det är väl det man har haft dem till. Och sen har man offrat dem. Det finns ingen annan förklaring. Lagt ner dem till någon gudomlig makt som något sorts stort, väldigt offer. Det här har jag minsann råd med. Nu gäller det att verkligen visa de andra och visa himmelens makt att vi vill ha något gjort. Jag kan föreställa mig att en stor folksamling har sett att man har gjort det här och att man dessutom har varit så pass medveten om betydelsen att man inte ens har gått och plockat upp dem efteråt. Inte gravplundring eller något liknande, utan de har fått ligga där. Nu börjar tankarna
sätta igång. Man undrar vad det var som hade hänt som fick dem att göra en sån sak.
Ja. Herzsprungsköldar kallas de. Om man åker ner till Tyskland. För där finns det många, många fler exempel. Det är alltså ingen okänd föremålstyp om vi vänder oss till kontinenten. Men även där, alltså, det är sådana här prakthertsbrunnssköldar växer inte på träd. Innan Bert Ivarsson hittade de här, då hade man hittat 9 stycken i danska mossar. Annars ytterst lite, man kände till fyndet i Tyskland. Men sett till världsarkeologin som helhet så är det här fyndet i Fröslunda outstanding.
Ja, och då är det gjordes 1985. Men vem vet vad som ligger kvar? Det kan finnas hur mycket som helst som vi fortfarande inte har hittat egentligen.
Ska vi avslutande säga någonting om det som utmärker den här epoken vi nu har pratat om?
Bronsåldern, bronsmaterialet.
Ja, stenålder, ja, det är lätt att begripa. Alltså, folk kunde göra föremål av sten, även om man gjorde antagligen mycket, mycket mer av trä och ben. Eftersom det var lättillgängligt material som sen förgås för det organiskt. Sten finns ju kvar. Men när man går över till bronsålder, då syns någon sorts tekniskt skift. Man har lärt sig det här med tenn och koppar och legeringar och att gjuta. Men hur adekvat är egentligen den termen? Var det här en metall som gjorde skillnad? Satte man igång och plöja åkrar med bronsbillar och tillverka bronsredskap?
Man kunde inte plöja med brons. Jag tror inte det höll för det.
Särskilt som plogen inte ens var uppfunnen. Vi hade små orderbilar. Alltså, det här är ju en dyr metall.
Ja, det är ju mer som att det är vackert att se på.
Glänsande, aristokratiskt. Jag tror att det säger mer om social skiktning, uppkomsten av skillnader i samhället, status, maktsymbolik än det säger om hur man egentligen levde.
Jag tänker att järnet får mycket mer praktisk betydelse sen när vi kliver in i järnåldern. Det är ju verkligen ett material som funkar och brukar till allt.
Hur kan
ju.
Det då komma sig att järnet kommer sist? Men när världens äldsta metall man använder, det är inte legeringen brons, utan det är guld och koppar. De har man använt sedan tusentals år. Innan man började med jordbruk visste man när man skulle göra guldföremål. Järnet, som är oändligt mycket mer användbart, kommer sist. Visst är det här fascinerande?
Ja, men det kräver väl mer insats för att verkligen funka.
Ja, inte att hitta det, men att tillverka med järn. Alltså, här snackar vi människans inneboende tendens till lättja. Har du någonting som funkar, byt inte ut det förrän du måste. Järn är världens bästa metall sett till att försöka hitta den. Den finns i berg, det finns i myrar och mossa finns lite överallt. Guld är mycket mer exklusivt och mycket snyggare och mycket, mycket lättare att använda. Alltså, järnet, trots att det är så lätt att hitta det, kommer sist för det är svårt att lägga ner tid och energi på att utvinna det och smida saker. Det går du över till när någon annan, en krigisk granne med vapenteknologi i hjärnan, har precis knäckt järnkoden. Hettiterna i min Rasien till exempel, när de börjar tillverka järnredskap måste grannarna följa efter eller bli besegrade i krig. Så järnet dröjer för att det är den besvärligaste metallen att hantera.
Precis.
Bronset, ja, det är en legering av två enklare metaller. Den är dyr, den är fin att använda, men när sen järnet kommer och blir redskapsmetall och vapenmetall, då kan man tala om att vi gör en stor teknologiskt hopp framåt. Bronsen betraktar jag mer som någon sorts slutpunkt i den maktutveckling som vi kan se successivt under hela stenåldern, så får det här som någon sorts hövdingakrön på slutet.
Ja, så skulle man faktiskt kunna se det.
Och det här går ju igen även när man tittar på den här grekiska östra medelhavskulturen, bronsålderns tid. Ja, det är Iliadens och Odysseens hjältar. Det är när Achilles möter Hektor i strid utanför Troja. Det är klart de har bronsvapen och djurhudssköldar.
Sen går det under.
Sen kommer någon sorts civilisationskollaps när vi sen möter grekerna igen. Då har de gått in i järnåldern. Inte bara de utan egyptier och hettiter och alla andra också. Hur den utveckling går till, ja, det får vi ju inte veta, men att järnet inte skulle ha varit medskyldigt till den civilisationsömsningen som äger rum då någon gång mellan 1200 och 500 före Kristus i hela vår del av världen, det tror jag är osannolikt. Här ligger det en stor historia om järnet och dess uppkomst som redskapsmetall förborgat för oss.
Men allt detta kommer vi att komma in på i säsong 2 av Harrisons dramatiska historia. För det här var sista programmet i säsong 1. Mm.
Så nu lämnar vi inte bara bronsåldern. Vi lämnar forntiden och blickar framåt mot antiken med alla dess fascinerande, spännande människor. Jag menar, ditt gamla hatobjekt Aristoteles. Ska vi ta med honom?
Vi kanske måste ta med honom. Visst, om inte bara för
att kritisera Karl.
Ja, precis.
Liksom alla de här andra gestalterna som finns med här nu. Jag menar, Jesus levde då, Caesar levde då, Kleopatra levde då. Man grundade hövdingadömen och viktiga centralorter även i Sverige, Norge och Danmark, Uppåkra på platsen. Med antiken så kommer vi ett stort kliv närmare nutiden.
Men det är då nästa säsong.
Precis. Lyssna gärna på oss då. Nu har ni hört första säsongen av Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison.
Och
med
Katarina Harrison Lindley.
Vi hörs igen. Tack för oss.
Tack och hej.
This is the summer to expand your horizons. It's time to explore. But before you set foot out the door, set foot in the ultimate travel shoes from Allbirds. Like the breathable, silky, smooth tree dasher, the responsive foam and extra grip of the tree runner, or the classic low-top look of the tree piper. Allbirds has a lightweight, ultra-packable shoe ready for whatever adventures you have planned. Boarding pass? Check. Passport? Check. The perfect travel shoe? Check. Find your perfect pair at Allbirds.com. That's Allbirds.com.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.